Endast ditt namn är stort, eller säger vi endast hans namn är störst, för att verkligen stryka under. Ja, kul ordval som Leif hade släppa loss mig. Och då säger jag så här, då är min största önskan att vi ska få släppa loss den heliga ande. Vi inleder med en bön, känner jag. Tack älskade Herre att vi får vara församlade inför din tron den här stunden. Jag ber dig Gud för att du ska låta din heliga ande ta över den här predikan och leda den precis som du vill att det ska vara. Vi vill att ditt ord ska talas ut. Din sanning ska proklameras. Vi ber om dig Gud, Fader, Jesu namn. Välkommen helige ande att röra vid våra hjärtan. I Jesu namn, amen. Ni vet, jag har ju läst journalistik en gång i tiden för många år sedan. Och då är det så här, förlåt. Då är det så här, man har ett budskap. Man har en början och man har ett slut och sen ska man fylla däremellan. Och jag har en början och jag har mitten, men jag har inget slut på den här predikan. Och sen är det också så här, vi är ju inte speciellt många idag. Jag ska brodera ut lite här nu därför att det här kan ju folk, den här predikan kan ju folk också ta del av via kyrktorget. Så därför ska jag brodera ut lite då, eftersom jag faktiskt också gick radiolinjen när jag läste till journalistik. Att vi är inte speciellt många här idag. Men Guds ord säger att det är två eller tre församlade där jag mitt ibland är. Så Jesus är här idag, nu. Och visst är det så att vår största önskan är att den här kyrkan ska fyllas med människor som lär känna honom. Och att människor ska bli frälsta. Så därför känner jag att den här predikan är till oss som är här. Den predikan är till dem som inte är här men kommer lyssna. Hur många det är, det har vi ingen aning om. Men några stycken brukar det vara. Och sen är predikan också rakt ut i andevärlden. Därför att vi vet att andevärlden bävar inför namnet Jesus Kristus. Jag har haft i mitt huvud i sommar ett tag tillbaks. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag tror jag nämnde det när jag ledde möte också här för ett tag sedan. Och så det har varit där som den här predikan har haft sitt ursprung. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och jag vet att Yngve har berättat någon gång om ett tillfälle när han var i England. Där Gud var så underbart god. Kan inte du komma ner och ta den berättelsen nu? Han är inte förberedd på detta, men jag känner att han ska få ta den här lilla berättelsen. Jag tror att vi är på väg in i en tid där saker och ting kanske blir tuffare och jobbigare innan vi börjar få se förändringar. Så den här predikan är lite grann tröst på samma gång uppmaning till oss alla.
Ja, det ligger ju 50 år tillbaka i tiden. Och jag tillbringade en helg hos en familj i Dublin. Och i den familjen var det en flicka som var ute från permission. Hon vårdades på ett mentalsjukhus. Och det hände under artikeln, både där i familjen och det. Jag ska väl inte gå in på alla då, men i alla fall så skulle vi gå en promenad, en väldigt känd promenad, ifrån Dublin ut med kusten till en förstad. Ungefär en mil går man eller något så. Det hade tagit en timme att gå i alla fall, så det är ungefär så långt. Och vi började gå, det var i februari, och klockan 7 på kvällen började vi. Och ganska snabbt så blir det mörkt. Och den här stigen går ut med kanten, ut med klipporna. Och på vissa ställen finns det staket, vissa ställen inne. Och när vi gått en timme var det kolsvart och så var det mulet, ingen måne, inga stjärnor. Så att vi såg inte, och jag lutade mig mot staketet för att se hur långt den är. Men vad som hände var att staketet stack över kanten istället. Så att då förstod jag att vi illa ute. Men då kom det ett ljus, ungefär den här storleken, och i knähöjd. Och lyste upp ungefär en meter runt oss. Och då fick vi ledning, så då kunde vi gå tills vi kom och började se ljusen från förstaden där. Då försvann ljuset. Och där upplevde jag att det var ett ljus som Gud sände. En lykta för att lysa mig på stigen.
Tack, Yngve. Nu ska jag lyckas öppna min telefon. För nu har jag min predikan i den nämligen. Jag hoppas att det funkar. Första gången jag använder mobiltelefon till det. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. I begynnelsen så skapade ju Gud himmel och jord. Och jorden var ju öde och tom. Mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag. Och mörkret kallade han natt. Och det blev afton. Och det blev morgon den första dagen. I de där 31 första verserna i Bibeln så står det 8 gånger att Gud sa. Det är så Gud sade. Gud sade 8 gånger. Sen den sista gången, 9:e gången, så står det och Gud sa. Nästan lite som att förstärka och Gud sa. Och sen i avslutningen på vers 31 så står det att Gud såg på allt han hade gjort och se, det var mycket gott. Guds ord är skapande. Guds ord är någonting som förändrar, som påverkar och som skapar där ingenting finns till. Men Guds ord är inte bara ett ord i ren allmänhet. Det är också så att jag har tappat bort vad det står, men det står så här. Jesus ber en bön och så säger han, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Och han säger i evangeliet 69 gånger, jag säger er sanningen. Bland annat säger han så här, jag säger i sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och då kan man ju fundera på hur det kommer sig att vi inte gör de gärningar som Jesus gjorde. Eller hur? Kanske är det så att vi som kristna inte riktigt har förstått. Jag pratar om oss som kristna nu, som grupp. Så kanske vi inte har förstått att Jesus faktiskt säger det här. Jag säger er sanningen. Vi vet att Guds ord är sanningen. Det som står, det står. Det kan vi inte förändra. Vi kan inte förändra Guds ord hur vi än försöker och hur vi än vill. Det står om Jesus när han gick på jorden att han talade med makt och myndighet och inte som de skriftlärda, stod det. Och jag funderar på hur det kommer sig. Och när jag var väldigt ung så och ovis så drog jag en parallell till dagens skriftlärda och dagens bibeltolkare. När man var ung så drogs man ju gärna till predikanter som hade karisma, som talade starkt och häftigt och så här. Men när de här bibelorden talas ut så är det ju faktiskt så att detta är innan första pingstdagen. Det är ju faktiskt så att detta talas ut över bibeltolkare på den tiden, skriftlärare som inte hade den helige ande. Och när Jesus, när pingstdagen kom så fylldes vi av den helige ande. Och därför kan man ju inte på samma sätt dra som jag gjorde då. Alla över en kam. För idag finns det fantastiska skriftlärda som går och vandrar med den helige ande. Som är så viktiga för oss i kristenheten. Som vi ska be för och som vi ska välsigna. Så att de får kraft och mod att stå upp för det som är rätt. För att hjälpa oss andra. Men tyvärr är det också så att det finns en del bibeltolkare som inte hakan nu och säger att det finns bibeltolkare som är bibelkritiska och som inte är det med den helige ande. Som gör att Guds ord förvanskas och förändras och inte längre hålls i den helgd det ska göra. Utan som skapar splittring ibland Guds folk. Som gör att saker och ting som inte är rent i Guds ögon har fått fotfäste i församlingar i det här landet och i kristenheten. Och jag tror vi alla vet när vi tänker efter saker och ting som inte är rätt inför Guds ögon. Som nu just nu håller på att dela kristenheten. Och vi vet att den här världen, det står att vi är i den här världen men inte av den här världen. Den här världen är, den här världens ande är antikristlig. Den här världens ande vill inte ha Jesus. Den här världens ande vill dra allt som har med rättfärdighet och helgelse och frid, Guds frid. Och Jesus, namnet Jesus i smutsen. Så den här världen gör allt den kan för att påverka våra tankar, vår acceptans och i mål att förändra kristenheten. Och för att bringa församlingar och kristna på fall. Så vad är då motmedlet mot detta? När jag ser på er så vet jag att ni är människor som går med Herren. Ni är människor som är fyllda med en helig ande. Ni är allihopa människor. Och nu talar jag ärligt. Ni är alla människor som är föredöme för mig på olika sätt. Och när jag ser var och en av er så finns det saker jag ser som jag önskar jag hade mer av. Och så ska det vara, för så säger Guds ord. Att vi ska ha varandra som förebilder. Jag vet vart ert hjärta är. Jag vet inte allt ni brottas med. Jag har ingen aning om det. Men jag vet vad ert hjärta är. Och jag vet vem ni älskar. Så jag vet att den här församlingen, och jag känner Leifs hjärta och jag känner Yngves hjärta och oss äldste kåren. Och jag vet att den här församlingen längtar efter mig av Herren. Jag vet att den här församlingen längtar efter att de här bänkarna ska fyllas. Att människor ska bli frälsta. Så då tänker jag på, varför har det ännu inte hänt? Jag ska se om jag får upp min telefon igen här. Är det för att vi tror att vi inte förmår? Har vi kanske ett litet stråk av att vi är så få så att vi inte kanske har det som krävs för att få många människor till oss? Jag vet inte. Det kan vara något annat. Men Paulus säger i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det här, när man förbereder predikan så här, då brottas man med sig själv. Jag vet inte om alla gör det, jag gör det. Jag brottas med mig själv. För jag får inte gå i den fällan att om Gud lägger något i mitt hjärta så kan jag inte säga det. För att jag kanske tycker det är jobbigt med vissa saker själv. Och jag tror att det är en fara i kristenheten att vi inte känner den Guds fruktan. Att vi inte vågar säga det som Gud lägger på vårt hjärta. För när vi pekar, nu pekar jag inte på människor, men ni vet vad man brukar säga. Man pekar på någon som pekar tummen tillbaka. Det får inte hindra oss. Det får inte stjäla vår frimodighet. Om vi har vissa perioder i vårt liv som är jobbiga och tuffa. Om det finns saker och ting hemma som vi bekymrar oss för eller annat. I andra Samuelsboken 7 så får David ett underbart löfte från Gud om en evig framtid för hans efterkommande. Och i avslutningen på sin bön till Gud så säger David följande i vers 28 och 29. Och nu, Herre Gud, du är Gud och dina ord är sanning. Och du har lovat din tjänare detta goda. Var nu god och välsigna din tjänares hus så att det blir kvar inför dig för evigt. För du, Herre Gud, har talat, och inom din välsignelse ska dina tjänares hus bli välsignat för evigt. Här är det ju profeten Samuel som har talat. Det står nämligen i Samuelsboken också, i Samuelsboken här. Och David tar åt sig detta, och han förstår ju att det här är Guds ord, det här är Guds löften. Det Guds ord är sant. Alltså gör jag det till mitt. Jag tar emot det. Jag omfamnar det ordet och gör det till mitt. Och vi vet ju också att över David som kung så låg det en profet, en smörjelse. Det gjorde ju inte det över alla som det gör nu. Alla troende får ju en helig ande som en bekräftelse, som ett pant, en pant som det står. Men David var smord av den helige ande. Så han förstod detta. Och det här är också den helige andes uppgift i oss. Att bekräfta Guds ord. Så när vi läser Guds ord. När vi hör någon tala ut ett ord från Gud. Då får vi förstå. Vi känner. Vi upplever det här är Guds ord. Och det här skapar tro hos oss. Men utan den helige ande så är det ju bara ord. Då kan vi gå tillbaka till det som sades av de skriftlärda innan pingstdagen. Jesus hade makt och myndighet. De hade inte det. Och även om Det som står, för jag har läst om människor som har fascinerats av Bibeln, om Guds ord. Men var en jag läste om som tyckte att Paulus brev var något av det mest fantastiska som har skrivits. Inte på grund av den helige ande i breven, utan på grund av hur de var uppbyggda och hur han uttryckte sig. Och utan den helige ande så är ju faktiskt Bibeln ord, vanliga ord. De är poetiska och de är vackra, men de är ord. Men den helige ande pekar ju alltid på ordet, och då blir ordet liv. Och det är ju det som Johannes skriver i början på sitt evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och vi vet ju att det ordet som Johannes syftar på är Jesus. Och när jag tänker på Bibeln, hela Bibeln, gamla och nya testamentet, så är det som att hela gamla testamentet bara pekar på och bara liksom längtar efter att Jesus ska komma. Och hela nya testamentet bara talar, längtar efter att Jesus ska proklameras över hela världen. Så Jesus är i centrum. Så då tänker jag ju att när då det står ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Då tänker jag, Jesus är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och Jesus säger själv i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och så läste Leif från psalm 147. Han läste i vers 15. Nej, förlåt, vers 18. Han sände sitt ord och det frusna smälter. I kapitel 10 så står det så här, förlåt, i Romarbrevet kapitel 10 så ska jag läsa några verser. I vers 9 står det, om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Lite längre ner i vers 16 kan vi läsa, vers 15, förlåt. Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Och vers 17 säger, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Guds ord. Vadå Guds ord? Det står så här. Alltså, Det jag har brottats med under den här tiden, med tankarna har farit fram och tillbaks, det är så här. Vi läser Guds ord och vi upplever hans nåd. Vi läser om Jesu liv och hans gärningar och vi predikar nåden, vi predikar barmhärtigheten. Vi predikar om lärjungarnas gemenskap. Nu pratar jag om kristenheten i stort. Vi predikar sånt som bygger upp, men vi väjer för det som är känsligt idag. Därför att den här världens ande har gjort oss i vissa fall, som kristenhet pratar jag nu, fega. Har lagt munkavel på präster, pastorer och predikanter. Inte alla, men tillräckligt många för att församlingarnas för att inte vi ska se människor komma till frälsta, för att vara ärlig. Det har stulit vår frimodighet. Jag var på kurs förra veckan och det handlade om härskartekniker innan på jobbet. Där man skulle hjälpa oss anställda att förstå när vi var utsatta för härskartekniker. Och hur man skulle använda och vad man skulle använda och så vidare för att bryta härskartekniker. För att hjälpa varandra, för att hjälpa sig själv. Och då är det så här, då drog jag parallellen till vad som pågår idag. Vi kristna är utsatta för härskartekniker. Den här världen använder härskartekniker för att tysta oss. För att förlöjliga oss, för att förminska oss och göra oss mindre än vi är. Och vi får inte gå i den fällan och acceptera det. Och då var det så, det fanns ett sätt att komma ur det här med härskartekniker enligt den här föreläsaren då. Det var att det, när det här hände, att ta befälet, ta kommandot. Att ifrågasätta och tala om att jag tycker inte som du, så här är det inte och så vidare i olika situationer. Så var det olika sätt att hantera detta. Men att vara tyst var inte ett av dem. Att komma ur när man utsätts för härskartekniker. Och det finns också, hon sa också något intressant som jag fastnade för. Det är så här att hon sa att den som tiger deltar. Den som tiger samtycker. Om, jag tar ett exempel. Om det här är en situation som jag tror är ganska så vanlig. Därmed inte sagt, säger jag inte att alla läkare är såna här. Men låt oss säga att det sitter 5 sjuksköterskor och ett samtal med en läkare. Och så uttrycker en sjuksköterska någonting som ifrågasätter läkarens auktoritet. Så kanske han säger, men lilla vän. Ett sätt att förminska. Okej? Okay. Övriga 4 sjuksköterskor i det rummet är tysta och säger ingenting. De tycker inte han gör rätt. De tycker han gör fel. Men ingen träder upp till försvar för den här 57-sköterskan. Och säger att, hörde du, det där tycker jag inte var rätt sagt. Jag kände mig, även om du sa det till henne, så känner jag mig sårad och kränkt av det du sa. Och jag tror att det är dags att vi som kristenhet reser oss upp nu. Och vi sitter inte längre stilla och tyst och låter sånt här förekomma. På våra arbetsplatser, på våra sammanhang där vi är, så tror jag det är dags för oss att visa att vi är inte av den här världen, utan vi är av en annan värld. Vi går med Gud. Och det handlar också om att vi som vår församling ska vara tydliga med att tala om vad som är rätt i våra ögon och vad som inte är rätt. Och att vi står upp för Guds sanningar fullt ut. Guds ord är sanning, står det. Och det innebär också att om vi säger att Guds sanning är sant när det gäller nåden och barmhärtigheten, så är också Guds ord sant i alla andra avseenden. Vi kan inte välja bort någonting i Bibeln och säga det passar inte, utan allt är sant. Gud längtar efter att fylla våra kyrkor med människor som blir frälsta. Gud längtar också efter att vi ska möta människor i vår vardag som vi får be för till frälsning. Han längtar efter att sända dem i vår väg. Det passar inte alla att gå ut på gator och torg och ställa sig i hörnen och evangelisera. Det finns de som älskar att göra det, men det passar inte alla. Men jag tror att Gud vill att du ska vinna människor där du är, och jag ska vinna människor där jag är. Men jag tror, för att det ska kunna ske, så behöver vi faktiskt säga till Gud: Herre, jag förstår inte allt i ditt ord, men jag tror att allt är sant. Jag tror att hela ditt ord är sant. Och lär mig att förstå det jag inte förstår. Och visa mig när jag ber dig om att få förståelse för det jag läser, så att jag kan förstå. Han kommer göra det, för han längtar efter att göra det. Han vill ge oss vishet. Han vill göra oss, det står att han ska göra oss fullt skickade. Efter, vi ska ha allt vi behöver för att möta den här världen och människor utanför. Och vi behöver be Gud om en frimodighet. Varenda en av oss. Jag behöver be om mer frimodighet. Jag behöver mer passion i mitt liv. För att jag ska brinna för människor jag möter. Det har hänt att jag har sett människor. Jag har sett på dem att de har mått dåligt. Jag har sett det. Jag har förstått det. Och så har vi varit i sammanhang där jag har, som ungdomarna säger, fegat ur. Och jag har gått därifrån och mått dåligt, för jag har känt, Gud, här skulle jag varit frimodig och jag skulle vågat erbjuda ett samtal, förbön, pekat på dig. Och jag tror, om med handen på hjärtat, om vi är ärliga, så tror jag inte en enda av oss kommer undan det, att det har hänt oss. Men det fantastiska är att Gud vill inte döma dig för det. Han vill inte döma mig, han vill inte döma någon av oss för det. Han vill ge oss ny chans att få möta människor. Att få vinna dem för Herren. Han längtar efter det. Han längtar efter det till oss, vi som är här. Och till den som lyssnar. Och han längtar att få göra det med församlingarna. Men då tror jag att vi behöver acceptera att 100% av hans ord är sant. Och så ber vi honom hjälpa oss med resten. Paulus skriver till Timoteus i kapitel 4, i början där, första 5 verserna. Överskriften är en sista förmaning. Så den här förmaningen kan vi ju ta till oss från Paulus då. Jag tar till mig den. Jag hoppas vi som är här kan göra det. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelistgärning och fullgör din tjänst. Tack Herre för att vi får sätta allt vårt hopp till dig Herre. Jag ber bara att vi ska tändas av en passion till dig, av dig Herre Jesus, till dig, att älska dig ännu mer Herre, att älska människor runt omkring oss och verkligen se dem Herre, vara frimodiga och oförfärade, att vi som enskilda ska våga sträcka ut en hand till människor Herre Jesus, att vi ska våga säga ifrån när saker är fel Herre, att vi ska våga tala om vem du är, Herre Jesus. Vad du har gjort och vad du vill göra, Herre. Att du älskar dem. Att du är full av barmhärtighet och nåd, Herre Jesus. Att du vill hela och upprätta. Att du vill förlåta, Herre. Jag ber om det, Herre. Förändra vårt sätt att tänka, Herre. Förändra vårt sätt att se på saker och ting, Herre. Hjälp oss att se som du ser det, Herre Jesus. Hjälp oss att förstå dina vägar, Herre. Hjälp oss att bli känsliga. Och känna igen och förstå när du sänder människor i vår väg som du har en plan för, Herre. Jag ber om det, Fader i himlen i Jesus. Jag ber för vår församling, Herre. Jag ber att vi ska bli frimodiga. Jag ber att vi som församling ska stå upp för det som är sant, Herre. För ditt ord är sanningen, Herre. Jag ber att vi ska proklamera Jesus högre än vi någonsin har gjort, Herre. Jag ber att vi ska proklamera vem du är. Så att hela världen hör, Herre. Jag ber om det, Fader i himlen. Jag ber att vi ska bli ett salt, att vi ska bli ett ljus, Herre. I Jesu namn, Gud. Att det Yngve vittnar om, Herre Jesus. Du går före oss. Du visar oss vägen, Herre Jesus, var och en. Och du visar den här församlingen din väg, Herre. Jag ber Gud för att vi ska få liksom bli ledda av dig in i situationer och sammanhang som församling. Där vi kan få sprida ditt ljus, Herre. Där vi är ett stad på berget. Det går inte bort ifrån att den ligger där. Att den finns där. Och den syns. Och den ljus. Det lyser i den här Jesus. Vi ber om det, Fader i himlen. Vi ber Gud för att vi ska vara ett salt i förruttnelsen. I Jesu namn, Herre. Vi längtar efter att få vara till välsignelse för Arneby, Herre Jesus, och för det här landet, Herre. Vi längtar efter att se människor bli frälsta, Herre Jesus. Vi ber Gud, Fader, i Jesu namn som församling och som enskilda medlemmar i församling, för oss in i det du har bestämt om oss, Herre Jesus. Vi ber dig, Gud, Fader, i Jesu namn. I Jesu namn. Amen.